Hej, det här är David Ruid och du lyssnar på Gästpodden från Morgonpasset i P3. Igår släpptes Brottskod 06, en ny P3-serie om polisen Samans jakt på en seriemördare med siktet inställt på dömda sexualbrottslingar. Vi säger varmt välkomna till regissören Emma Janke och huvudrollsinnehavaren Ahmed Bosan! God morgon, god morgon. Helvete vad god morgon där, eller hur? Det här är ni inte vana vid. 06:49.
Det var illa.
Det var illa.
Ja, det är galet.
Jag lyssnade på första avsnittet igår, ja. Och jag sa precis, dyrt, mina skattepengar till någonting så hög kvalitet.
Ta mer.
Vad vill ni ha av mig?
Ja. Ja, men när lyssnar du på andra då?
Ja, men jag har inte hunnit dit, men jag har lyssnat, jag kommer göra lyssna på första.
Vadå, Emma, känner du att så här, så kanske du känner nu grejer. I andra så kommer du ha en helt annan åsikt eller?
Nej, tvärtom. Jag tänkte fasen, jag tycker att du borde lyssna på andra nu.
Ja, det blir svårt för att jag intervjuar er, men vi kan se vad jag kan göra parallellt.
Simultanförmåga.
Ja, ska vi prata lite mer alldeles strax, eller?
Ja, det tycker jag. Ja. Vad serien handlar om och lite dyligt.
Ja, men exakt. Vi gör så. Nu känner ni er hemma. Ni ska få kaffe och kanske en kram, men det måste man inte ta. Men det finns om ni vill ha det.
Du, jag vill bara säga när jag sätter på en låt att du är lite starstruck.
Ja, men lite grann.
Av?
Ja, men det är lite av båda egentligen, fast på olika sätt. Men kanske just idag främst Ahmed då.
Ja. Ja, för hon har pratat mycket om dig, Ahmed.
Hon har det.
För du är ju också känd från...
Ja, men jag stötte på, som många andra, så stötte jag ju på Ahmed första gången i serien Kalifat. Där du spelar Husam, alltså Gizem Erdogans man, som då har liksom åkt ner till, vad är det, Syrien?
Raqqa
och liksom med IS, alltså IS-svenskar helt enkelt. Och det är en rollprestation som jag tror att du har hört ett och annat om.
Ja.
Du har fått mycket kärlek för den, kan jag tänka mig.
Ja, alltså, jag har tröttnat på dig. Eftersom sen igår så har jag inte hört något annat än hur bra du är.
P3, Sveriges Radio.
Först och främst då, vad handlar den här serien om, Emma?
Det är våran huvudperson Saman Majid som tillsammans med sin sidekick Anna letar efter en seriemördare som specialiserat sig på att ge sig på sexualbrottslingar.
Så det är lite liksom Dexter, alltså jag tänker inte så mycket likhet i övrigt, men alltså att just att det är en seriemördare som riktar in sig på, så att säga, bad guys inom citattecken.
Ja, jag tänker sexualbrottslingar, de har ju säkert ganska många fiender. Det är många i samhället som tycker eller upplever att de har blivit skadade av dem och så att man kan tänka sig att det finns en stor hämndpotential.
Hur kommer det sig att man börjar skriva på en sån här serie?
Jag kommer från det dokumentärhållet. Jag har gjort mycket P3-dokumentärer och jag har väl liksom lagt ett pussel kring de här ämnena som rör sexualbrott och brott mot kvinnor och barn och sådär. Så att jag kanske har ett litet särintresse på det sättet.
Men det är intressant för att nu var jag liksom lite enkelspårig när jag sa bad guys inom citattecken, för att det är väl exakt det som serien kanske jobbar lite grann med, att försöka ifrågasätta vad går gränsen mellan offer och förövare? Hur förhåller man sig som anhörig till en förövare? Kan man älska en person som också har begått ett fruktansvärt brott? Alltså ni lajar ju mycket med de dynamikerna. Alltså
ja, men
de frågorna.
Sexualbrott är ju liksom ett stort samhällsproblem. Och det är, även om det kanske sker mellan två personer, så får det ju liksom ringar på vattnet egentligen i alla relationer, så påverkas det om ett sånt brott har begåtts. Och jag menar, efter MeToo till exempel, så före MeToo så kändes det som att så här, då sa alla så här, ja, men alla känner någon som har blivit utsatt för ett sexualbrott, men ingen känner en förövare. Och så ser det ju liksom inte riktigt ut längre, utan jag tror att många av oss har liksom stött på i skolor eller på arbetsplatser eller så här, folk som har begått sexualbrott. Det kanske inte finns en dom bakom, men det är någon som har blivit uthängt på sociala medier, eller man vet och man hör och så här, hur ska man förhålla sig till den personen som har gjort det här, alltså cancelingkulturen, hela den grejen. Så att ja, det finns gråzoner och det finns liksom det påverkar många olika relationer hit och dit.
Ja, men hur känns det att jobba med bara ljudmediet och att ingen får se hur snygg du är?
Alltså jag tror att
det mest utmanande är ju att jag upptäcker att ljudet är ju ett språk som kanske inte är lika någonting som är lika bevakat som de alla andra, för det är så många delar av mitt skådespel som bara försvinner. Jag kan berätta så mycket bara genom en blick eller en andning eller bara titta på någon, och utifrån det så läser vi in så massor av grejer, hur jag sitter, hur jag rör mig. Men just att jobba med det här, det som var intressant för mig var att upptäcka så här, shit, det är så mycket ljud jag inte äger. Och hur jag
på bästa... Hur menar du då?
Jo, men det är typ så här, om jag ger dig en blick, och i den blicken så kan jag ju känna och tänka massor, och det kan du också läsa av, och helt plötsligt så ska jag få ut det ljud endast.
Hur gör man det? Kan du ge en blick i ljud?
Nej, men alltså, grejen är, det jag upptäckte var att när jag fokuserade för mycket på det, då försvann ljudet av sig själv, för att jag letade. Men sen så upptäckte jag, för det vi gör när vi jobbade, det är inte att vi traditionellt sitter i en studio och läser text, utan det är ju att vi är ute på location, vi jobbar så som man jobbar nästan i film, eller så nära som möjligt det går att komma. Så att det som sker är att jag hamnar i situationen, då upptäcker jag att jag gör grejer, typ som andningar, vissa suck, att jag drar ut på något ord, för jag har en tanke som berättar så mycket som jag inte skulle kanske komma på själv ifall jag satt i en studio och gjorde det.
P3, Sveriges Radio.
Vi kan väl lyssna på hur trailern till den här låter, så man får lite känsla för Brottskod 06.
P3 serie, Brottskod 06.
På med blåljusen.
Var ska vi?
Ett barn är borta, en pedofil är på rymmen.
Mannen är dömd för upprepade sexualbrott.
Om jag hade sett att han hade vapen så hade jag blivit livrädd.
Hörrni, är det någon som har sett Alice? Alice?
Brottskod 06.
Alice!
En krimserie i 7 delar om sexualbrott och jakten på en mördare. Sök på P3 Serie i appen Sveriges Radio Play.
Två känslor. Det är vad fruktansvärt förbannad jag blev i början av det. Bara att man hör så här, ett barn är borta och du förstår ungefär vad det handlar om. Alltså det är någon pedofil som har rövat bort ett barn. Man vill ju bara dit och...
Du får ju lätt de här känslorna.
Jag får väldigt lätt de här känslorna.
När barn ligger illa till.
Ja, precis.
Då händer något i dig som
innan
är vackert
barn,
och också lite problematiskt.
Jag fick barn, hade inga problem med barn som utsatta barn. Ja, men nu när jag har barn själv.
Även när det är fiktion så ballar du.
Hårt på. Du var ju också med och skådespelade där lite grann. Var det inte dig vi hörde? Ja, det var det.
Jag spelar föreståndare på dagis.
Ja, och är du lite obekväm med det, eller? Eftersom direkt åkte armarna ihop över magen. Så.
Eller, som skyddat
sig. Är det jobbigt att höra sig själv?
Nej, men det är ju roligt att man som regissör har hoppat in och spelat.
Just det, du regissörade
så
in dig själv.
Vara, så ska det ju vara.
Men jag vill fråga då, Ahmed, du spelar ju då huvudpersonen Saman, en snut, en polis. Mm. Vem är han? Hur skulle du beskriva den rollfiguren?
Alltså jag tror att Saman är en karaktär som brottas väldigt mycket mellan moralen och etiken. För mig så här, moral är ju vad samhället bedömer, och etiken på något sätt är vad mitt egna samvete bedömer. Och jag tror att samvetet påverkas ju också så mycket av hans roll som polis, men också hans roll som pojkvän, hans roll som medborgare,
som bror,
som en storebror framför allt i den här berättelsen. Så att jag tror att det som beskriver honom bäst, det är ju den där ständiga konflikten. Och jag tror att det är den som jag känner att vi alla människor på ett eller annat sätt kan känna igen oss själva i. Som jag tyckte var intressant att jobba med och försöka utveckla och försöka få fram. Men annars så... Jag har inte så mycket tankar. Jag tycker det är så nära inpå en rolltolkning jag har gjort. Så att det tar tid för mig att beskriva honom. Jag måste få en liten...
Du får komma tillbaka om 6 månader.
Ja, exakt. Då får vi prata om Brottskod.
Men du, Saman har ju en tjej, Amina. Mm. Och det är en kärleksrelation mellan de här karaktärerna. Och hur beskriver man... Hur gör man för att gestalta intimitet i radio?
Ljud. Ja. Liggscenerna.
Ja.
Alltså det är, ju,
är det bara att det man tar upp tekniskt. Ljud från ett ligg?
Nej men, alltså det är ju väldigt tekniskt. Och vi hade ju en intimitetskoordinator, Sara, som var med.
Wow, är det en titel någon har?
Yes.
Ja, det är nytt nu efter
intimitetskoordinator.
Vilket är väldigt bra, för det skapar en trygghet för alla som är med. Och det gör det mycket lättare för oss som skådespelare att jobba och skapa bra scener. Men alltså men ja, vår liggscen var ju att hon, vi låg ju på en säng bredvid varandra. Hon stod och då hoppade på en kudde och stönade, och jag låg under och stönade typ. Och det var väldigt weird.
Men då hoppade hon på en kudde och stönade, och du låg under kudden och stönade.
Nej, bredvid och stönade. Så det är väldigt tekniskt. Alltså det ser helt galet ut om man skulle vara med i rummet där.
Finns det videoupptagning på den här grejen?
Nej,
det gör inte det.
Det är ett YouTube-klipp annars.
Vi har skojat mycket, jag och Jasmin, om det. Att det hade man sett vad vi gör i rummet så hade det varit helt galet. Men när man lyssnar på ljudet så har det blivit jättebra, tycker jag.
Mm. Sitter du och tittar på allting, eller sitter du och blundar och lyssnar för att liksom få den bilden enbart och inte påverkas av det du ser framför?
Jag blundar nog ganska mycket när vi spelar, eller liksom plötsligt så står man, märker man att man står med huvudet in på, och tittar in i väggen typ för att,
ja.
Men just i det där, alltså det händer ju mycket med rösten om man ligger ner eller om man står upp till exempel. Det händer mycket med rösten om man är ute i skogen på riktigt, eller om man liksom är i ett litet rum, skapar en vrå eller så här. Så att vi har jobbat mycket med att försöka ändå vara på platser som känns som ungefär den platsen som och det hjälper både regissör och skådespelare jättemycket. Det ska låta autentiskt, det ska liksom kännas som att det är på riktigt.
Tematiken, alltså det är så här brottskod 06, det är liksom jakten på en mördare, det är liksom sexualbrottslingar och sådär. Men det är ju, jag tänker att efter att ha liksom lyssnat på ett avsnitt men också läst om serien, att just det här skildrandet av en sexualbrottsling som kanske också ett offer på vissa sätt, alltså, det där, alltså att just den där balansgången som är ganska svår för människan att förstå, så här, har det varit liksom, kan det vara problematiskt att skildra det, eller är ni liksom, har det varit svårt?
Alltså det som händer för Saman, det är att när han börjar sin polisutredning så dyker plötsligt hans underbart charmiga lillebror upp på trappan, och då börjar liksom långsamt hans personliga bakgrund och trauma på något sätt att vävas ihop med den här mordhistorien. Och jag tänker att den mångfacetterade karaktären, att liksom att jobba med en person som både är en polis och jobbar liksom, och att han samtidigt har en personlig resa in i det här, och då handlar det ju mycket om de här två bröderna, och lillebrorsan har en hel del ont i bagaget, men han är också han har också en bakgrund som kanske delvis förklarar det.
Petri Series brottskod 06 finns i Sveriges Radio SR Play-appen.
Så är det.
As we speak.
P3, Sveriges Radio.
Ja, igår släpptes nya P3-serien Brottskod 06 som handlar om sexuellt våld och sexuellt våld mot killar. Ett mörkt ämne som vi nu ska fördjupa oss i lite mer. Och med oss för att göra det är Hermina Holm som är generalsekreterare på RISE, alltså Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen. God morgon,
God morgon.
Hermina.
God morgon.
Välkommen hit.
Tack.
Du har ju själv lyssnat på den här nya P3-serien Brottskod 06. Vad tyckte du?
Ja, men alltså bra utifrån perspektivet att det är ganska ovanligt, tycker jag, när man pratar om det här ämnet eller man dramatiserar det på olika sätt, vilket ju blir vanligare i samhället idag, att man inkluderar så många aspekter. Man har lyckats hitta och beskriva komplexiteten som det ofta är i verkligheten. Man vill ju gärna göra det svart och vitt och att det är bara onda och goda, men verkligheten är ofta att det är mycket mer komplext än så.
Brottskod 06 skildrar sexuellt våld mot tjejer men också killar då. Hur vanligt förekommande är sexuellt våld mot killar?
Alltså det finns ju ganska lite forskning, men bland annat i en stor befolkningsstudie som gjordes i Sverige för ett antal år sedan, så konstaterade man att ibland män 18-74 år så är en av 10 har varit utsatta sexuellt som barn. Så det betyder att liksom, av 10 personer vi känner så har en eller vi själva varit utsatta.
Och vet man, om man jämför då med mot tjejer, även om det kanske är grovhuggna liksom generaliseringar, men så här, vad vet man, hur skiljer sig statistiken?
Ja, men samma studie visar att om en av 10 män har varit utsatta sexuellt som barn, så har en av 4 kvinnor varit det.
Och skiljer sig det våldet då mot det våld som tjejer utsatts för?
Alltså man kan ju tro det. Tänker det pratas ofta så, men min erfarenhet är att det inte gör det. Utan av de vi möter så är det väldigt, väldigt likartat. Och det är snarare så att skillnaden är i typen av övergrepp. Att det kan gå från att leva i en sexualiserad miljö eller tvingas titta på porr eller få sexualiserad omsorg på olika sätt, alltså att man ska bli omhändertagen och det istället blir sexuellt, till att man i andra fall kan ha blivit såld av sina föräldrar till pedofilnätverk. Så att hela det spektrat finns, men där skulle jag säga att det inte är någon skillnad på män och kvinnor.
Anmälningsgraden, kan man veta någonting om det? Finns det ett mörkertal?
Det gör det. Alltså det finns jättedåliga siffror på vuxna. Man vet att i den här studien då, som jag refererade till tidigare, så har 85% av de männen inte berättat för någon, så det säger ju en del. Men när man tittar på dagens statistik så kan man väl säga att det polisanmäls ungefär 3000 våldtäkter på barn i Sverige varje år. Och då uppskattar man att det finns ett mörkertal på 90%.
Varför är mörkertalet så högt?
Alltså därför att det här är samhällets baksida. Det absolut svartaste, mörkaste vi vet. Det är jättesvårt att prata om.
P3, Sveriges Radio.
Du har ju själv blivit utsatt för sexuellt våld som barn. Hur lång tid tog det för dig att våga liksom berätta, våga fejsa, våga bearbeta det?
Alltså ungefär, jag brukar säga att ungefär 20 år tog det innan jag berättade för någon första gången överhuvudtaget. Fram till dess hade jag kanske så här råkat bort på väg och läcka det, men det var väldigt ansträngande, för då var jag tvungen att städa ihop det och direkt försöka låtsas som att inget hade hänt. Så 20 år.
Vad är det som gör då att man inte, att man håller det här så hårt inom sig, att man inte vill berätta?
Alltså det jag upplever oftast att det handlar om är dels skam och skuld. Alltså någon har ju överträtt sina gränser som barn och ingen återupprättar det och talar om hur det egentligen skulle vara, vilket innebär att man tror att man själv har gjort fel eller att man är fel. Och det är väldigt, väldigt smärtsamt. Och sen så ensamhet. Man är ju ensam när det händer ofta, och det där liksom hänger kvar. Så att även om man är 45 år så kan man fortfarande känna att man är ensam. Och att ingen annan i hela världen har varit utsatt för det här, och då känns det omöjligt att berätta.
Förlåt, du kanske var på väg till det. Men jag tänker att en sak som jag förstår kan också vara ett problem är att man kanske har blivit utsatt av en person som man idag bara känner att så här, men det får vara. Det är en relation som existerar. Och det får, så här, jag vet att om jag skulle ta upp det här så skulle det förstöra allt. Mm. Alltså det skulle rämna en hel ja, men kanske familj eller en hel persons liv, deras yrke. Alltså att det ligger väldigt mycket, man bär väldigt mycket på de axlarna.
Ja, men absolut, det är helt rätt. Och det är väldigt komplext eftersom så många, alltså majoriteten väntar 16 år eller mer innan man berättar. Och då blir det ju väldigt komplext, för då ska du berätta om någonting som hände då och du ska bli trodd idag, och man kan bli mött med varför sa du ingenting, och det kan väl ändå inte stämma. Och som du säger, men man kan rasera en familj, en förälder kan bli förtvivlad över att inse vad den andra föräldern har gjort, och väldigt många som vi möter har också stark kärlek för sin förövare, för det är inte svartvitt, de är inte alltid bara monster, utan det är mycket, mycket mer komplicerat än så.
Min fördom är ju att det här, blir man drabbad av någonting sånt där, utsatt för någonting sånt, sexuellt våld när man är barn, att det går liksom inte, det går liksom inte att tvätta bort på något sätt. Men du på något, jag säger inte att du har tvättat bort det, men du sa ändå under en låt här att du kan ändå leva med det. Och att det finns, det kändes som ett ljus i tunneln när du berättade om det ändå för folk som har varit med om det här.
Absolut. Jag menar, alltså det är en del av min historia, och det har påverkat väldigt mycket av det som har hänt i mitt liv, skulle jag säga, och den jag är idag. Men det är ju helt sant att med rätt hjälp och stöd så kan man komma till en punkt där det blir just en del av min historia, och det är inte allt som jag är idag. Och det vet vi, och det är vi ju tusentals som kan
vittna om.
Ja,
men vad vet vi om förövarna?
Man vet ganska lite om förövarna eftersom så få förövare döms. Så det är svårt att liksom forska på det. Och jag tänker att det kanske inte har funnits så jättemycket intresse av att fråga utsatta om deras förövare. Men det som vi vet i alla fall, och det som jag har lärt mig under alla år, det är att de finns överallt. i alla kontexter. Det kan vara familjemedlemmar, det kan vara utanför familjen, det är män och kvinnor, det är mammor och pappor, mormödrar, farfäder, syskon, andra barn eller någon annan liksom person utanför familjen. Ofta någon som barnet har relation med. Sällan den som man tror, för det finns ju en förutfattad mening om att förövarna är liksom de skumma eller den som sa att det är en knepig människa liksom. Men så är det ju inte, utan väldigt många beskriver ju att men deras till exempel föräldrar var ju den roligaste av alla, som alla ville hänga med och som gjorde de kuligaste lekarna på gården och så vidare.
Finns det ett stigma kring alltså det här med att bli, om man blir utsatt för sexuella övergrepp så alltså om man är en förövare så har man själv erfarenheter från att ha blivit utsatt. Alltså, vad vet vi om andelen av de som utsätts? Förstår du min fråga?
Ja, jag förstår.
Att de också blir förövare.
Ja, precis. Ja, om man har blivit utsatt för sexuella övergrepp kan det också finnas en skam i att så här, då kanske jag också blir så. Mm.
Många är rädda för att man ska bli det. Mm. Men det jag har fått presenterat för mig är att det är en oerhört liten andel av de som har utsatt som blir förövare. Man kan få problem med gränslöshet och så vidare, absolut. Men däremot, när man har tittat på dömda förövare så är en väldigt stor andel av dem har varit utsatta sexuellt som barn.
Och vad är det för koppling där?
Nej, men det är väl
hur ser det ut? Varför blir det så?
Jag kan bara spekulera, men jag tänker gränslöshet. Mm. Alltså gränslöshet, man får svårt med känsloreglering, man får svårt med sexualitet. Alltså det blir en mängd olika konsekvenser av övergreppen som gör att man kan i sin tur skada andra.
Vad ser du behöver göras för att vi ska minska det här mörkertalet av folk som inte vill berätta om att de har blivit utsatta för sexuellt övergrepp?
Alltså kunskap. Superviktigt. Alltså den här serien är ju ett steg i det. Alla typer av kunskap i olika kanaler är ju superviktigt. Så att man förstår att jag inte är vanlig. Eller förlåt, ensam där. Mm.
Just det, du ökade mörkertalet.
Ja, precis. Men sen är det ju också, tänker jag, utbildning av alla andra i samhället. För det hjälper ju inte heller att jag har varit utsatt och till slut berättar om det inte finns en omgivning som kan ta emot det. Och där finns det ju stora brister i vården idag till exempel. Det finns väldigt sällan standardiserade utbildningar för vårdpersonal. Det är inte tydligt när du kommer till vårdcentralen. Men om det till exempel står en poster på väggen där det här problemet beskrivs eller står foldrar där, ja, då vet man att det här kan man prata om det här.
Om man är förövare eller själv har varit utsatt, vad kan man vända sig för att få hjälp med det här?
Ja, alltså det är ju inte min specialitet, men man kan väl i alla fall säga att det finns ju en stödlinje som heter Preventell för den som har problem med eller tankar på eller är rädd för att skada andra sexuellt, och de i sin tur kan hänvisa vidare.
P3, Sveriges Radio.
Om det är så att man har någon i sin närhet som man i stort sett är säker på har blivit utsatt för sexuellt våld i barndomen, och den personen i sig vill inte erkänna det här eller prata om det, hur går man tillväga då? Vad gör man? Kan man göra någonting?
Jo, men det kan man. Och jag tänker, som jag sa precis här i låten, att en viktig del till att börja med är att förstå konsekvenserna. Och det behöver ju både utsatta men också omgivning och vård och andra förstå att det påverkar väldigt många aspekter i livet. Alltså man kan få problem med olika fysiska svårigheter, smärta i kroppen, olika magproblem, urinvägsproblem, tandproblem, psykiska problem, alltså depression, ångest, mardrömmar. Det mesta skulle jag säga kan hänga ihop med det.
Och då kanske inte personen i fråga vet att det är det som gör det. Liksom.
Ofta inte, utan man söker vård för symptom. Men det är ju så att ingen frågar eftersom ingen vet att det kan hänga ihop. Och sen kan man ju även se att det finns andra konsekvenser som man inte heller alltid så tydligt. Till exempel ätstörningar, sexuella självskadebeteenden eller alkoholmissbruk. Alltså man ser ju att alkoholmissbruken är ju det är 10 gånger så vanligt för män att hamna i alkoholmissbruk, och 26 gånger som vanligt för kvinnor efter att ha varit utsatt sexuellt som barn. Så att det finns många sådana situationer där det kan finnas god anledning. Och då kan man ju säga så att jag vet att när man har de här problemen så kan det vara så att det också hänger ihop med att man har varit med om svåra saker i barndomen. Har du det? Nej, det har jag inte. Nej, okej. Nej, men alltså, jag vill bara att du ska veta att till exempel om du har varit med om sexuella övergrepp som barn så kan det bli så här senare i livet, och jag vet att det finns hjälp och stöd. Så jag förstår om du inte minns eller inte är redo att berätta det, men jag finns här om du vill berätta och jag kan hjälpa dig att hitta stöd.
Extremt svårt. måste det vara ändå att försöka gå någon till, alltså försöka säga det till någon som inte är öppen för att prata om det. Men då kanske man på något sätt bara flaggar för att jag finns här.
Ja, men exakt, i kärlek. Och inte förvänta sig ett svar nu och inte tänka att inget svar betyder att det inte hänt något, för det är inte heller säkert. Jag menar, som vi sa, den absoluta majoriteten har ännu inte berättat. 85% av männen har inte berättat ännu och definitivt inte fått vården, alltså vård eller frågor från vården om det här problemet.
Ska man fortsätta konsekvent ligga på ett bra sätt på så sätt, eller ska man liksom bara, nu har jag sagt det.
Som anhörig menar du? Eller ja, som,
nej, men som anhörig. Eller ska man bara, nu har jag sagt det, nu så så tar vi inte det någon mer eftersom du verkar inte vilja.
Jag tycker man kan gå tillbaka till det efter ett tag. Man behöver inte vara på en gång. Det är ju ofta en ganska stor process. Alltså när människor söker stöd hos oss så kan det vara så att de skriver vår stödchatt en gång. Och sen så när de kommer att bli medlemmar hos oss, då kan det ju vara så att jag skrev en chatt för 1,5 år sedan. För så lång tid kan det ta innan man vågar liksom på riktigt erkänna för sig själv eller ta steget, för att det är så skrämmande att berätta.
P3, Sveriges Radio.